en god nyhet. Jag har fått tillbaka min jacka. Jag har den varit borta? Ja, lite grann. Det är ett bra svar. Lite grann. Goda nyheter. Så hette filmen som de gjorde. Och det var liksom det temat det skulle vara. Att man skulle lyfta fram det som faktiskt är gott i världen. För det finns ju saker som är goda. Och goda nyheter är ju också ett ord som förekommer mycket i Bibeln. På grekiska heter det evangelium. Och det betyder just goda nyheter. Och Nya testamentet är fullt av goda nyheter. Jesus kommer med goda nyheter. Det står om honom att han gick runt och han undervisade och han berättade de goda nyheterna. Och han visade de goda nyheterna genom att de sjuka blev friska. Liksom. Människor som var utstötta utanför fick ett sammanhang, fick komma in, fick en mening. Han liksom förkroppsligade goda nyheter rakt in i den här världen. Och han var i sig själv de goda nyheterna. Genom det liv han levde och genom den död han dog och den uppståndelse som sen skedde. Att han besegrade döden och på det sättet blir goda nyheter för alla som vill tro på honom. Att man kan få dö och uppstå tillsammans med honom till evigt liv. Det är verkligt goda nyheter. Och jag skulle vilja dela det med er konfirmander som en sista liksom hälsning från mig och från oss som ledare. Och skicka med det viktigaste på något sätt av vad vi har pratat om och vad det här med den kristna tron handlar om. Det är att det är goda nyheter. Nyheterna om Jesus Kristus är goda nyheter. Och jag ska skicka med ett bibelord som också står, en del av det står i den boken ni fick så i en lapp där i början. Det är från Johannes evangelium. Alltså Johannes goda nyheter, kapitel 14, vers 1-7. Där står det så här. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Men Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen. Sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min Fader. Jesus, jag ber att ditt ord ska bli levande för oss. Jag ber att vi ska förstå vad du vill säga och att du talar personligen till oss just nu. I Jesu namn. Amen. Känn ingen oro, så börjar Jesus när han ska säga de här viktiga orden till sina efterföljare. Känn ingen oro. Var inte orolig. Oroa dig inte. Och jag tror inte det är något som Jesus bara tar så här lite taget ur luften, utan det är för att han vet hur vi funkar som människor. Vi oroar oss för så mycket grejer hela tiden. Och Jesus vet det. Att vi är oroliga för prov, för att prata med folk vi inte känner, för höjder, för nya situationer. Vi kanske känner oro för att vi inte ska bli accepterade, för att inte känna oss delaktiga. Kanske oroliga för framtiden. Vi kan känna oro för krig, för miljöhot, för döden. Det finns mängder av saker vi kan oroa oss för och vi gör det gång på gång. Det dumma med oro är att det aldrig leder till någonting bra. Det skapar bara en stress. Det tar liksom inte bort själva problemet utan det gör det bara ännu jobbigare egentligen. Och så säger Jesus, känn ingen oro. Och man kan tänka, ja, det är ju jättefint att du säger så. Men hur då? Hur ska jag låta bli och känna oro? Den kommer ju bara. Jag är ju orolig hela tiden. För det finns så mycket som kan gå fel. Och det är så mycket som är jobbigt. Och jag är inte bra. Jag funkar inte. Jag kan inte allt. Och människor runt mig är jobbiga och förstör och är elaka och allt möjligt. Liksom. Lätt för honom att säga, kan vi tycka kanske. Men han fortsätter ju att säga varför vi inte behöver känna oro. Känn ingen oro. Tro på mig, säger han. Jesus säger att lösningen på våra oros-issues, det är att tro på honom. Och när Bibeln talar om tro så handlar det inte om att liksom så här, jag tror nog att det är så. Utan det handlar om tillit. Att lita på. Jag sa i en annan predikan att det handlar om att luta hela sin vikt mot någonting. Typ som en stol. En stol tror du på, eller hur? Annars skulle du inte sätta dig på den. För att du tror att den håller. Och så sätter du hela din vikt mot den. Och så känner du, men det här höll liksom. Så handlar det om att tro på Jesus. Att kunna lägga hela sin vikt, hela sin själ, alla sina känslor, hela sitt liv på honom, i honom. För han håller. Det handlar om att lita på. Och när vi var i London så var vi på några gudstjänster. Och i den första kyrkan vi var på gudstjänst så gjorde de en sån här liten övning liksom, av att lita på varandra. Ska vi göra den tillsammans? Kan inte ni komma upp igen, konfirmanderna, så får jag se om jag kan lita på er. Det här har vi inte förberett. Men jag litar på er, för ni är liksom, ni är schyssta personer. Det känns som ni tycker om mig lite grann i alla fall. Så om ni står tre på varje sida. Sofia får vara coach. Så, tre där och tre där. Så. Och så liksom kan man göra sån här liksom tillitsövning. Att nu liksom bara tänker jag så att jag litar på det här gänget. Och så faller jag bakåt. Åh, vad skönt. En applåd. Varsågod och sitt. Det jag gjorde där, det var att jag trodde på dem. Jag litade på dem. Och så fick vi se ett filmklipp där på hur det också kan vara när man leker den här leken. Det gäller ju att falla åt rätt håll, så att säga. Och det är ju så med Jesus. Det är inte så att han bara ger en liten hint och så ska vi liksom hoppas att vi faller åt rätt håll. Så. Utan han har gjort sig synlig, han har visat vem han är. När han gick här på jorden, och vi kan läsa om honom i Bibeln och vi kan be och få uppleva Jesu närvaro. Och det är han som säger, tro på mig, lita på mig. Och så fortsätter han och säger, i min faders hus så finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? I min faders hus finns många rum. Och Jesus bereder en plats för oss. Det finns något i det här som jag tror också talar till oss människor väldigt tydligt. För något av det värsta som finns, tror jag, som man kan uppleva som människa, det är det här att känna sig utanför, exkluderad. Att komma in i ett rum och bara känna hur de som redan var där sluter sig. Liksom. Stolarna tar slut. Finns ingen plats för mig. Jag får sätta mig vid ett annat bord. Ni vet, den där känslan av att jag hör inte hemma i det här sammanhanget. Det är någonting som kan smärta oerhört. Och Jesus är precis tvärtom. Han säger, jag bereder plats för dig. Kom liksom. Han öppnar upp. Han talar om ett hus som är stort och rymligt, liksom, med många rum. Och det finns plats för dig, för just dig, säger han. Det är inte något allmänt sådär, ja men kom så får vi se om det finns någon plats över. Utan han har förberett en plats för just dig. Och jag tror inte det här bara handlar om i himlen sen, att det finns något jättehotell där alla ska bo i himlen. Jag tror det här är en bild för liksom, att komma in i Guds rike, här och nu liksom. Att få del av vad Gud har tänkt. Att få del av det eviga livet som börjar här och nu. Han har gjort en plats för dig. Det är goda nyheter. Du har ett värde. Du är viktig. Dina gåvor och det Gud har skapat dig till, det är viktigt. Om en stund så kommer vi dela lite. Jag och Lukas satt för ett par dagar sedan här och lyssnade in vad vi upplevde att Gud ville tala till er. Och vi skrev också ner vad vi själva har sett er och liksom era personligheter. Så vi ska dela det med er om en liten stund. Men jag tror att det viktiga här är att Gud ser det. Gud vill bekräfta i er de ni är. De han har skapat er till. Och det är goda nyheter. Och så fortsätter han och säger, jag är vägen, sanningen och livet. Jag är vägen, sanningen och livet. För de funderar precis som vi kan göra. Men hur ska vi hitta den här vägen då? Liksom. Thomas frågade, hur, vi vet inte vad vägen är. Men jag är vägen, säger Jesus. Det är kaxigt svar. Liksom. Det är mig ni ska följa. Jesus är ingen sån där som pekar på en väg. Gör de här övningarna så kommer ni att nå fullkomligheten. Utan han säger bara, men följ mig. Jag är vägen. Jag är sanningen. Det är jag som är livet. Jag kommer inte visa er vägen till livet. Jag är livet. Så följ mig. Följ mig. Och att ha en väg genom livet är jätteviktigt om du vill undvika att gå vilse. För det finns så mycket fällor. Liksom. Det finns så många ställen man kan hamna på i livet där man absolut inte vill hamna. Och det finns så mycket man kan undvika genom att följa Jesus. Och därför är det min uppmaning till er som är unga nu också. Börja idag, bestäm dig idag för att jag vill följa Jesus. Det ska vara min väg. För han är vägen, sanningen och livet. Det betyder inte att livet alltid är lätt. Det tror jag också är viktigt att komma ihåg. Och livets mening är inte att det ska vara gött hela tiden, liksom, att allt funkar. Då kommer du bli missnöjd hela tiden om du tror att det är det livet handlar om. Ibland är det gött, ibland är det superjobbigt. Men det Jesus ger, det är ett liv. Det är en väg, det är en sanning som är så mycket större än omständigheterna. En väg som bär även genom jobbiga situationer, genom smärta, genom sjukdom, genom lidande. Sån är Jesus. Sån är hans väg. Och sanningen handlar om sanningen om dels vem Gud är och dels sanningen om vem du själv är. Och Jesus säger att det är sanningen som kommer göra er fria. Så om du längtar efter frihet, sök Jesus, för han är sanningen och sanningen kommer göra dig fri. Och livet finns i Jesus. Så fortsätt att söka Jesus, lita på honom, fall med allt du är i hans armar. Då kommer du få liv. Och ett liv som består, ett liv som håller igenom allt. Och då kommer du få sanningen och en väg genom livet in i evigheten. Och det är verkligt goda nyheter. Och anledningen till att Jesus kan erbjuda allt detta är, som jag sa i början, den här symbolen, det är korset. Det är att han dog i vårt ställe. För att sätta oss fria. Vi hade en gång när vi talade ganska mycket om Jesu död. Och vi talade om det som ett motgift. Att när man ska framställa ett serum så sprutar man in lite, eller man kan göra så, lite gift, ormgift till exempel, i en frisk kropp. Och då börjar kroppen tillverka antikroppar och så kan man föröka dem och så gör man ett motgift. Så att om någon får mycket gift i sig så sprutar man in ett serum, ett motgift. Och då blir man frisk, då bryts giftet ner. Och synden i den här världen är som ett gift. Alltså det som vill dra oss bort ifrån Gud. Allt det som vill få oss att sätta andra saker än Gud först. Det är det som förstör, det är det som är giftet. Men när Jesus hänger på korset så tar han hela världens synd i sig. Det vill säga allt gift sprutas in i hans kropp. Så mycket att han dör av det. Men i den döden så är det som att någonting händer. Han, döden kan inte hålla honom, utan han kommer tillbaka. Efter 3 dagar uppstår han. Och har då skapat ett serum, ett motgift som är så effektivt att det tar bort all synd. Och så räcker han ut sina armar och säger, kom följ mig. Jag är vägen, sanningen och livet. Och när vi gör det så är det som att han bara sprutar in sitt motgift i oss. Och vi kan bli fria och förlåtna för synd. Och vi kan få leva för evigt med Gud. Det är goda nyheter.